nu blir det lite jobbiga år för vi måste ställa om en massa saker och vi måste ha tuffare lagar och vi måste få bort det som är sämst och sådär. Men samtidigt bygger vi ju något nytt som inte blir sämre utan det blir på väldigt många sätt bättre.
Då lyssnar du på ett nytt avsnitt av Heja Framtiden. Jag heter Christian von Essen, sitter i min studio, Roslagsgatan, Stockholm, tillsammans med Maria Soxbo. Välkommen hit.
Tack så mycket.
Vi är lite besjälade på det sättet att vi båda frilansar och gör en massa olika saker samtidigt. Mm. Böcker, poddar, föreläsningar, Facebookgrupper håller på med. Eller har
ja, men precis. Med. Sociala kanaler, sociala föreläsningar, kanaler. Allt möjligt.
Är inte något mer du gör också?
Jag är ibland svårt att komma ihåg det själv vad jag gör. Men det är väldigt, jag håller utbildningar ibland och allt möjligt.
Journalistik,
kommunikation skulle jag nog bredda det till nu faktiskt. Ja. För det är inte bara ren liksom, neutral bevakning längre utan det är ju opinionsbildning också till exempel.
Ja just det. Och vi har ju inte kanske sett tidigare riktigt som vi vet i alla fall. Men vi hade kontakt när vi jobbade båda på KIT för några år sedan.
Precis.
Som det var en ganska rolig, turbulent tid när de verkligen drog igång.
Ja, men verkligen. Det var ett intressant sätt att jobba med journalistik som lockade mig att se vad det fanns för potential i det. Att lära sig vad som funkar bäst. Liksom.
Mm. Och vi pratade om det precis innan, att det är kanske exakt den typen av journalistik som nu AI kommer att äta upp.
Exakt. Så att, skräckblandad förtjusning tittar vi på den utvecklingen med. Ja.
Lite så. Hur började du från början då? Var det journalistiken som drog in dig i detta fält? Eller var det klimatintresse, hållbarhet?
Ja, alltså det är väl en kombination som för de flesta tror jag. Jag har ju alltid varit journalist så att säga. Jag har varit journalist i 23 år. Men min första halva av karriären var ju inom typ ohållbar journalistik. Det vill säga mode- och livsstilsmagasin. Skrev trendrapporter, bevakade egentligen konsumtion och förmedlade den till människor. Och så här i efterhand så känns ju den perioden lite jobbig för skulle jag räkna in hur mycket utsläpp jag har inspirerat till så blir det en ganska svettig kalkyl. Men samtidigt så känner jag ju att jag lärde mig otroligt mycket på de åren bara i hur man gör även tråkiga ämnen lättillgängliga, kommersiella och lockande.
Mm.
Och det har ju jag försökt ta med mig in i klimatklubben till exempel. Att det inte ska vara torrt och trist och humorlöst och färglöst. Utan att det ska vara liksom med humor och lite skärpa och så vidare. Så att jag hade nog inte kunnat jobba med det jag gör idag utan den bakgrunden heller. Men sen var det väl lite just att jag tröttnade på att trendcyklerna gick snabbare och snabbare. Det eskalerade ju väldigt fort i början på 2000-talet.
Mm.
Och jag kände väl bara så här att jag är trött på allt innan det ens finns i butik. Och det, jag började ju därför att jag har ett form- och färgintresse och tycker det är spännande med design och formgivning och sådär. Så att det kändes som att jag höll på att bli less på allt jag tyckte var roligt och det kändes fel. Så då började jag styra om lite. Och sen som för de flesta inom hållbarhet, sen fick jag barn. Och det la på ett nytt lager av tankar. Och sen kom den här sommaren 2018 när Sverige faktiskt brann. Som blev en riktig vändpunkt i att så här, jag kan inte använda mina kanaler till vad som helst längre. Klimatkrisen är inte längre något som händer någonstans någon gång i framtiden utan den är ju här. Så jag måste ju använda de plattformar jag har för att jobba med det här, kände jag. Så då började jag styra om på allvar.
Mm, just det. Men det är två ganska vanliga vändpunkter.
Ja.
För barn och sommar 2018.
Nej.
Sommar 2018, många som hänvisar till.
Just det. Verkligen.
Man fattar vad som händer.
Precis, och vi startade ju klimatklubben sen på hösten 2018. I samma dag som IPCC-rapporten släpptes.
Jaha, okay. Ja, jag var lite klumpig i min introduktion här. Men klimatklubben är ju en viktig basplatta i det du gör, kan jag tänka mig.
Ja, precis. Det är alltså numera en ideell förening som jag startade tillsammans med Emma Sund och Johanna Leiman som då hette Nilsson.
Mm.
Och nu är det ändå en förening som jag driver med Emma och med en styrelse. och som är stor inom sociala medier och som sen i december också har en ny sajt som är som en engagemangsgenerator. Så vårt mål är liksom att sänka så mycket trösklar så att så många som möjligt engagerar sig i klimatfrågan helt enkelt.
Mm. Märker du stor skillnad på hur vanan började? Nu jag ska säga att det är ungefär 24 000 medlemmar i gruppen.
Ja, precis. I Facebookgruppen är det, och sen har vi väl närmare 40 000 följare på Instagram. Och så, ja, vi är lite överallt i digitala medier. Liksom. Och vad var frågan? Om det har förändrats sen vi startade?
Ja, alltså, jag tänkte komma till det senare egentligen. Men hur tycker du att samtalet och debatten har förändrats? Mm.
Ja, men för vi har ju liksom gått sida vid sida med Greta på sätt och vis. Alltså vi började ju samtidigt, och i början hade ju hon ett enormt momentum när det var liksom 500 000 människor på gatorna i Montreal och så. Sen kom ju pandemin, och det blev ju då en kris som överskuggade en större kris. För att den blev också mer konkret, tror jag. Klimathotets största problem har väl alltid varit att det är väldigt svårt att fatta vad det är och hur det ska påverka just mig och sådär. Och sen efter det har ju liksom kriserna avlöst varandra. Energikris och Ukraina och Iran och nu ekonomisk kris. Så att klimatfrågan hamnar ju liksom längre och längre ner på agendan tyvärr, trots att den borde toppa för att vi har så kort tid på oss. Och det är väl den stora utmaningen nu, att alla andra kriser behöver ju också uppmärksamhet. Och medielogiken är ju oftast att det mest närvarande och nära och konkreta är det som får störst utrymme.
Mm. Hur ser du på den balansgången då mellan uppmuntran och alarmism som jag har varit inne på tidigare i podden också? För jag vet att ni jobbar ju med liksom kul grafik, jobbar med humor. Det är färgstarkt och liksom, det ska vara roligt att leva hållbart helt enkelt.
Mm.
Är det en viktig nyckel för att få engagemang, skulle jag säga? Eller måste man hela tiden balansera mot hotet, så att säga?
Ja, jag tänker att det är en balansgång, för att det måste ju finnas en krisinsikt. För läget är så pass akut som det är. Vi kan inte tänka att det här vore kul att göra, det gör jag sen. Utan vi måste göra det nu.
Mm.
Så krisinsikten är ju verkligen A och O. Och jag tampas jättemycket med det här själv också. I mina egna kanaler och föreläsningar och allting. Hur ska jag förmedla hur akut och allvarligt det här är? Och samtidigt få folk pepp på någonting som har med det att göra.
Mm.
Men jag tror ju egentligen på alla nivåer att det verkligen behövs både och. Det vill säga politikerna måste ha krisinsikt att fatta de obekväma beslut som behövs. Men de måste också måla upp den här visionen om samhället efter omställningen, så att man får medborgarna med sig på att, ja men ursäkta röran, vi bygger om i princip. Att nu blir det lite jobbiga år, för vi måste ställa om en massa saker och vi måste ha tuffare lagar och vi måste få bort det som är sämst och sådär. Men samtidigt bygger vi ju något nytt som inte blir sämre, utan det blir på väldigt många sätt bättre. Och de här visionerna, politiska visionerna, är väl det största problemet, tycker jag, just nu. Att de finns typ inte. Vi pratar bara om uppoffringar och piskor. Och det är väldigt, väldigt svårt att få folk att gå igång på det. Och alltså tappar man väljare om man pratar för mycket om klimat. Så det är väl det ena. Men det är ju samma sak egentligen med näringslivet. Att det kommer att vara en överlevnadsfråga att ställa om. För förr eller senare kommer ju lagkraven som helt enkelt plockar bort många företag. Och samma sak, finns det enorma möjligheter i att ligga i framkant då ju. Och det här märktes ju förra året när det kom en debattartikel med 223 eller 227 svenska företag som tillsammans omsatte 1 000 miljarder som krävde tuffare klimatpolitik, för att de vill satsa, de ser möjligheterna, men när politiken går åt andra hållet så är det svårt att göra det här, för spelplanen blir ju inte rättvis heller. Om man inte måste ställa om så är det ju bara dyrt och krångligt att ställa om.
Mm.
Ja, så egentligen på alla nivåer, även individen måste förstå att vi måste göra förändringar, men vi har mycket att vinna.
Och vad ser du att du har störst påverkanskraft då?
Jag själv?
Mm. I dina kanaler?
Oj, vilken bra fråga. Om jag liksom rent konkret kollar på statistik, vad som mina inlägg som funkar bäst, då är det ofta att belysa någon form av siffra som är helt uppåt väggarna. Typ, det går 323 begagnade jackor på en ny i klimatpåverkan. Och det leder ofta till diskussioner, det är många som delar och bara liksom, det är en siffra som är så konkret och bra och den kan man dela och prata om. Men sen samtidigt så märker jag ju att det är så oerhört många också som har börjat inse att samtiden inte är så bra som vi kanske vill tro. För det, just eftersom det pratas så mycket om uppoffringar. Framtiden låter inte kul om vi inte får flyga, inte äta kött, inte shoppa, inte köra bil. Alltså det blir ingenting kvar. Det är en svår såld pitch liksom. Mm. Och då får vi ju lätt känslan av att samtiden är otrolig i jämförelse. Men samtidigt är vi belånade upp över öronen, vilket vi märker nu när alla priser stiger. Att många lever plötsligt på marginalerna fast de har höga inkomster. Och vi har stora problem med utbrändhet och stress och psykisk ohälsa. Hänger också ihop med det höga tempot i samhället. Och vi ägnar, liksom, går man ner på detaljnivå, hur många helger ägnar vi åt att rensa förråd istället för att vara ute på äventyr? För vi drunknar typ i prylar. Det finns till och med coacher i hur vi ska organisera våra hem. Det har ju ballat ur liksom sjurgardförråd för att vi har fler prylar än vi har bostadsyta.
Mm.
Och börjar man prata om det här, så, för det, vilket jag gör när jag föreläser till exempel, och bara peka på samtidens brister, då börjar hela publiken att nicka. För att man har inte riktigt sett på sin samtid. Man har bara tänkt, jag vill inte ge upp saker. Men om vi också har problem, de kanske man är mer villig att ge upp. Det är kanske de vi borde fokusera på. Och då se framtiden i ett annat ljus. Liksom. Att vi kan bygga bort problem genom omställningen. Och det är väl det jag tycker generellt att alldeles för få pratar om. Och att vi borde prata mer om det. För det är ju, alltså jag funkar bättre med morötter än piskor. Det tror jag alla gör. Och sen måste ju in piskor också, för det är ju så vi får bort utsläpp snabbt. Men om man förstår varför piskorna måste in, så är det lättare att gå med på dem.
Ja, precis. Det är lite olika filosofier där. Om man ska, om det viktigaste att politiken sätter piskorna, och sen så medborgarna ska i princip inte behöva tänka
exakt
på varje beslut hela tiden, vilken mjölk man köper. Utan
det ska vara lätt att
göra vara hållbar. Som jag köper. Alltså,
ja, men verkligen. Det ska vara lätt att göra rätt och det ska vara svårt eller helst omöjligt att göra fel, eller åtminstone väldigt stora fel. Och sen, det är klart att vi inte kan förbjuda allt som skapar utsläpp, för då blir det typ ingenting kvar. Men det går ju att göra enormt mycket med styrmedel generellt. För jag tänker också mycket på normer i det här. Att hur vi beter oss hänger ju väldigt mycket ihop med hur alla andra beter sig. Och där är ju rökningen ett jättebra exempel, att liksom för 50 år sedan så var rökning överallt. Flygplan, gravida rökte i alla restauranger, det var liksom bara, det gjorde man. Och nu ser man ju knappt en rökare längre. Det beror ju på att det finns ett rökförbud på offentliga platser. Men det är ju inte förbjudet att röka. Du får ju fortfarande röka, men eftersom vi inte ser det någonstans så blir man inte heller sugen på att röka. Och den typen av styrmedel skulle man ju kunna använda i mycket högre grad, att begränsa saker tills det inte är så in your face, så att vi alla gör det. Och sen finns det ju de som går längre. I Nya Zeeland ska ju utrota rökningen genom att man inte kommer att få köpa cigaretter om man är född efter ett visst år.
Mm.
Så de kommer ju bli färre och färre rökare för varje år, vilket jag tycker är jätteintressant.
Ja, det ska vara kul att följa.
Ja, verkligen.
För jag menar, rökförbudet var ju, det var ingen som trodde att det var möjligt i princip.
Nej, precis. Och de hittade ju en väldigt smart utväg i det här. Det kommer ta tid, men det kommer ju att ske. Så att jag, ja, mer kreativa politiker som ser sätt att förstärka vinningarna, tror jag vi behöver.
Ja, och kan formulera det.
Mm.
Det är det jag saknar också.
Verkligen.
Så här, nu är vi så här för att om 30 år så vill vi vara här borta.
Precis.
Tänker lite framtid i det man fattar beslut om. För att folk hör ju inte det. Allting blir ju taget ur kontext.
Ja, men verkligen.
Nu ska vi höja skatten på det här. Man bara, fan vad de ska höja skatten hela tiden.
Precis.
Som att de tycker att det är roligt bara.
Ja, men det blir väldigt kortsiktigt allting. Och det blir väldigt, det drabbar en som individ utan att man förstår what's in it for me. Och det är väl det vi alltid behöver veta, att ibland behöver man göra jobbiga saker, men oftast är det ju för att det är något bra som väntar på andra sidan. Liksom.
Mm.
Så att, ja, generellt så prata mer om vinningarna, och det är, jag tror också vi behöver det apropå alla de här andra kriserna också. Vi behöver någonting positivt att fästa blicken på. Jag intervjuade en forskare som heter Per Ödling för ett bokprojekt för flera år sedan. Och han pratade om den här känslan som fanns i Sverige precis efter andra världskriget. Då hade man tagit sig igenom en kris och alla politiker pratade om att nu typ börjar livet. Nu är allt möjligt, nu kan vi starta företag, nu kommer vi alla få det bättre. Nu är det fred i Europa och så vidare. Och att det var en otrolig känsla av optimism i samhället. Och vår samtid präglas ju av att nu växer de första generationerna upp som tror att de kommer få det sämre än sina föräldrar. Det har typ aldrig hänt tidigare.
Nej.
Och det är ju ett jätteproblem att det växer upp unga som inte tror att de kommer ha det bra. Liksom. Oavsett om vi löser krisen eller inte.
Mm. Jag har ju tagit, tror jag tagit upp det tidigare som exempel, men det var en artikel i lokaltidningen här om studenterna som sprang ut från Norra Latin borta. Men två unga tjejer liksom, i centrala Stockholm som, ja men, man skulle kunna säga att de är den mest privilegierade promillen i världen, helt enkelt.
Mm.
Och så säger hon att, den ena säger att ja, jag tror inte att mänskligheten kommer finnas kvar om 50 år, så att det är svårt att säga, vad ska man göra? Vem bryr sig liksom? Ja, varför ska man pensionsspara om världen ändå går under?
Mm.
Och man bara, men vad har hänt här egentligen?
Ja, men verkligen. Alltså,
jag förstår oro, men det där är ju något annat.
Ja, det är ju total dystopi, verkligen. Ja. Och det är ju också ett ja, men bristen på framtidstro är ju ofta det som blir en grogrund för andra saker. Typ främlingsfientlighet och ja, men våld generellt, kriminalitet. Mm. För att om man, samma forskare Per Ödling, han tog också exemplet att i en liten ort om busskuren krossas och det är klotter överallt. Då känner man bara, men samhället har gett upp på den här platsen. Varför ska jag ta hand om den?
Mm.
Och så skapas det då en generell ovilja att ta hand om saker eller att ta hand om människor eller ja, men välkomna andra människor utifrån och så vidare. Och så skapar vi bara nya problem. Så att det här är ju en enorm fråga som inte bara är klimatfråga. Liksom.
Nej, och hur tycker du att man ska hantera den balansen då? För att det, å ena sidan ska man liksom prata med sina barn om klimatet och man ska uppmärksamma på hållbara möjligheter och så här, samtidigt som man inte vill skapa den här stressen heller.
Nej, verkligen.
De ska få vara barn.
Ja, men hos unga, alltså det, ja, unga, det är ju ett sånt brett spann från pyttesmå barn till liksom tonåringar.
Mm.
Och där finns det ju en jättebra bok som heter Prata med barn om klimatet, som jag tänker är en just bra utgångspunkt om man har små barn. Och då, i den står det ju att de allra minsta ska vi snarare prata källsortering och att inte skräpa ner och sådär. Och sen kan man börja prata om klimatet i fråga om att planeten har feber och vi måste sänka febern för den mår inte bra och så här, liknelser som man förstår. Men sen när vi pratar tonåringar, då är ju det i princip vuxna på så vis att de läser nyheter, de förstår vad som händer och så vidare. Och då måste man ju liksom betona att ja, det är allvar, men det finns väldigt många vuxna som jobbar på de här frågorna. Och ju fler vi är som hjälper till, desto bättre kommer det att gå. Och skapa hopp genom att visa vad folk gör. För det händer ju jättemycket bra också, det är ju inte bara dåligt det som händer. Så att det, ja, men det är en jättesvår balansgång. Jag har snart 10-åringar, 2 stycken. Och de, i och med att jag jobbar så mycket med det här, så kanske de vet mer än generella 10-åringar. Men där handlar det ju väldigt mycket om att jag försöker också bara få dem att växa upp på ett sätt som gör att de inte behöver lära sig att ställa om. Det vill säga att begagnat ska vara norm för dem. För då slipper de göra det jag har gjort, som har gått från att vara modejournalist som shoppade sinnessjukt mycket till att lära mig hitta saker på begagnat marknaden. Det ska ju bara vara automatiskt för dem. Och de ska vara, liksom vara bekväma med att äta vego. Den ena äter kött också, men liksom, det ska inte vara svårt och de ska veta att man kan semestra och se världen med tåg och så vidare. Så att de inte behöver göra en omställning. De ska ju ha med sig den från start. Det tycker jag ju verkligen ligger på mig som förälder.
Det här avsnittet presenteras i samarbete med United Spaces, som är en mäktig coworking-aktör i Sverige. Hela 10 anläggningar har de i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala och Helsingborg. Är ditt företag kanske behov av mer flexibla kontorslösningar? Eller du som anställd, entreprenör eller konsult nyfiken på hur coworking funkar, hur du kan underlätta din vardag och få ditt nätverk att växa? Då är min rekommendation följande, att du testar en arbetsdag på valfri United Spaces-anläggning gratis, på min bekostnad. dra ett mejl till marketing@unitedspaces.se och skriv Heja framtiden i ämnesraden. Alltså, gratis arbetsdag på någon av United Spaces 10 anläggningar i Sverige. Dra ett mejl till marketing@unitedspaces.se, märk det med Heja framtiden, och så hjälper de dig vidare. Tack snälla United Spaces för att ni sponsrar Heja framtiden. Läs mer på unitedspaces.com. Jag tänkte på det när du sa 50-talet, framtidstron. Tänk om man hade haft de här Hogwarts-glasögonen på sig då.
Verkligen. Jag var på en utställning på Tekniska museet nu som heter Zero City, som är väldigt sevärd om man är i Stockholm.
Mm.
Där får man ju bland annat veta att elbilen kom först. Den första elbilen uppfanns ju på 1800-talet. Så att tänk var vi hade varit idag om inte förbränningsmotorn hade uppfunnits därefter och slagit ut elbilen först.
Mm.
Men det är väldigt generellt så mycket i samtiden som jag tror att om vi skulle se mer av det så skulle vi börja ifrågasätta det. Som i den utställningen får man också lära sig att vi är mer parkeringsyta än bostadsyta i Sverige. Den typen av siffror blir helt mindblowing när man hör dem. Att det är ju inte rimligt. Vi bygger fler saker för bilar än för människor.
Ja. Liksom.
Och jag tror att just se vinningarna med att kan man göra roligare saker med parkeringsyta? Ja, det kan man ju såklart. Vad skulle det kunna vara? Och så börjar man leka med vad det finns för möjligheter.
Ja, städerna har ju enorm potential att
verkligen
göra coola saker.
Och där händer det ju mycket i världen. Paris, nu har ju Paris OS 2024, vilket gör att de har gett sig själv en väldigt skarp deadline att visa upp coola saker. Men de ska ju till exempel ta bort 73% av alla parkeringsplatser i innerstan. För att göra det så jävligt att köra bil att du kommer att ta bussen eller åka kollektivt generellt eller cykla eller gå. Och det är ju jättemycket vinningar med det, och det kommer ju såklart att vara sura miner i början för att det blir stökigt. Men sen ligger ju de i framkant i världen. Och det här är ju inget som inte alla städer skulle kunna göra om man tänker till.
Ja, precis. Jag såg idag att Tyskland har tagit fram ett kollektivtrafikpass för 500 kronor i månaden som gällde liksom allt, överallt.
Ja, men verkligen. De hade den. Jag var i Berlin i somras. Åkte tåg dit. Och då hade de ju en försöksgrej på det här. Som kostade 9 euro. Som gällde på alla inrikeståg. Alla bussar. All kollektivtrafik. Den gick ju som smör. Det var ju fantastiskt.
Nej, jag ser inte varför man ska behöva äga bil i framtiden.
Nej, den står ju parkerad 96% av tiden. Så vi behöver ju verkligen inte varsin. Liksom.
Jag tänkte på det du sa med det här med second hand, och visst känns det som att det börjar hända saker i den debatten kring mode och textil. Det känns som att det har ökat ganska kraftigt det senaste året bara.
Ja, alltså modebranschen är ju, det är en av världens smutsigaste branscher, och det är en av de branscher där överkonsumtionen är bizarr. Men det är ju samtidigt också den bransch som kanske granskas hårdast och där mest händer med hyrgarderober och bättre second hand och remake och alla de här varianterna.
Mm.
Så att det är, och det är väl också där det förmodligen är mest greenwashing, men det är också där man upptäcker mest greenwashing för att man har ögonen på sig liksom. Så att jag tror ju att det finns mycket potential, men samtidigt, alltså det är sånt systemskifte som behöver ske för att det produceras över 100 miljarder nya plagg varje år. Det är 14 plagg per person på jorden. Vi vet alla att det inte är 14 plagg till varje person på jorden, utan att det är i Sverige till exempel 50 plagg per person. Vi shoppar ett nytt plagg i veckan. Och de allra flesta plaggen produceras i Asien i kolkraftsfabriker och görs av polyester som består av råolja. Så att det är fossila bränslen i alla led liksom. Mm. Och så länge det produceras sådana en mängd, det är oftast volymerna som är elefanten i rummet i modebranschen. För att det pratas mycket om att det är återvunnen polyester eller ekologisk bomull och så vidare. Och hur man hanterar trender pratas det också om, att det ska vara mer tidlöst och det ska gå att förändra plaggen och sådär. Men vi producerar fortfarande enorma mängder, och det är flesta, alltså det är väldigt mycket plagg som aldrig köps, utan istället eldas upp eller dumpas i öknen i Chile eller dumpas i ett u-land som sen ska försöka hantera det, vilket de inte har system för och sådär. Så att så länge det produceras så enorma mängder plagg så är det väldigt svårt att komma till rätta med alla problem i textilbranschen.
Mm. Fortfarande en säsongsnorm också.
Ja, och det blir ju fler och fler kollektioner varje år. Istället för en höst och en vår så är det typ 24 kollektioner om året. Och diverse begränsade kollektioner som ska sälja snabbt och fort och sådär. Och sen kommer de här extrem fast fashion-bolagen från Kina som pumpar ut helt galna volymer.
Mm.
Där känns det ju som att det kommer ju inte handla om en attitydförändring hos konsumenten. Utan det måste ju bara bort på andra sätt. För att konsumenten kommer ju fortfarande tycka att det är kul med kläder. Liksom. Jag tror också att, jag menar, vi har ju pratat om miljö och klimat i 30-40 år. Men den stora, stora massan av människor som svenskar, alltså i rika länder, beter sig ju inte hållbart idag. Så vi kan inte vänta på att inspirera tillräckligt många att förändra beteende. Utan samhället måste ju förändras. Och det är väl det som är den stora utmaningen. Och det är ju det politiker är ganska ovilliga att göra också. Kanske framförallt i Sverige. Vi hade ju till och med inte ens krav på munskydd. Vi har en kultur av att vi inte vill styra individen.
Ja, just det.
Men det måste nog till lite mer sånt, tror jag.
Ja, men apropå det jag var inne på tidigare. Att jag vill ju kunna gå in och köpa en tröja och inte behöva tänka på var den är producerad, hur den är producerad, av vem den är producerad. Jag vill att det ska vara grönt, schysst, grönt liksom. Ljus hela ja. Vägen. Liksom.
Verkligen.
Det ska inte vara upp till mig att granska hela den kedjan, för det är omöjligt.
Det är ju omöjligt. Det är därför jag också pratar väldigt mycket om att en av de största fördelarna med begagnat är inte bara att det är färre utsläpp, utan att du behöver inte vara påläst. Utan visst, det finns en nackdel med att tvätta syntetplagg för mikroplaster och så vidare. Men på det stora hela, du kan gå in och köpa en tröja du tycker är fin och bara tänka, det spelar ingen roll om det här är det bästa materialet för klimatet när det produceras. För den är redan producerad och jag har inte orsakat den produktionen, utan jag ser bara till att den får ett långt liv, så det var värt det. Och då behöver man inte vara så påläst konsument. Samma sak med teknik och så vidare. Börjar vi köpa begagnade saker så behöver vi inte vara så himla pålästa konsumenter. För jag tror att det blir en enorm tröskel just för att det är svårt. Det finns mycket att ta hänsyn till. Ekologisk bomull, ja, men det kräver jättemycket vatten. Och det produceras i Asien ändå och så vidare. Så vad är viktigast? Och så fastnar man i någon slags oändlighets-research-loop som man bara inte orkar med. Och så slutar det med att man köper det man alltid har köpt. Men tänker man andra hand i första hand så slipper man ju allt det där.
Mm.
Och att se de vinningarna, att det är typ tidsbesparande att handla begagnat. Det är inte en tidstjuv. Då tror jag fler kan tänka sig att göra det.
Mm, verkligen. Och så att det kommer lite fler aktörer som har liksom en ny nivå kanske på second hand utbudet.
Mm. Ja, men verkligen mer nischade butiker och butiker som har specialiserat sig på fritidsplagg eller barnplagg eller så där, så att det blir väldigt, och det dyker upp fler och fler sådana som är kurerade och inte har stora korgar du ska gräva i, utan har väldigt väl sorterat och plockat ut efter trender som är nu, så att man kan vara säker på att man känner sig rätt fast plagget är 3 år gammalt istället för sprillans och sådär.
Mm.
Så det tror jag det finns enorm potential i generellt att bara starta den typen av butiker också.
Din förra bok skrev du tillsammans med Emma och Johanna. Den precis. Hette väl Gör skillnad?
Ja, precis. Det var den första boken vi skrev ihop som kom ut 2019. Gör skillnad, från klimatångest till handlingskraft. Och sen har vi tre också skrivit 4 små böcker som ligger i något som heter Klimatasken. Som Novellix gav ut, så det är såna här små
novellliknande
precis, saker. Deras novellformat, fast det här är faktaböcker istället. Så den är väl den senaste innan den som kom i höstas egentligen då.
Och den som kom i höstas heter Ställ om.
Precis, är det allt din att egen? Vinna. Det är min egen, den jag skriver själv. Så den heter Ställ om, allt att vinna på ett klimatsmart liv, och är just den här klimatboken som försöker belysa samtidens problem och väga det mot framtidens fördelar. Så det är väl den klimatboken jag själv saknade helt enkelt. Och den föddes lite i Instagram-kommentarsfältet på min egen Instagram. Alltså jag började bolla just sånt här som, borde vi jobba så mycket? Det finns ju en direkt korrelation mellan inkomst och utsläpp. Om vi jobbade lite mindre, hur skulle livet se ut? Vad skulle vi ha tid till? Och att leva hållbart är ju oftast billigare, för att begagnat är billigare, det är billigare att ta bussen än att köra bil. Alla de här sakerna, det är billigare att äta växtbaserat än att köpa kött och så vidare. vad kan det ge för möjligheter till mer fritid? Vilket ju väldigt många samtidsmänniskor tycker att de saknar idag. Jag har inte tid att träna eller vara i skogen eller lära mig spela gitarr eller vad det än är. Så att jag började ställa sådana frågor på Instagram bara för att höra vad folk tänkte. Och till slut hörde mitt bokförlag av sig och sa, du vet att det är en bok här va? Så då blev det en bok till slut. Och den är väldigt rolig och prata med folk om och föreläsa om och sådär. Just för att det kommer fram folk efteråt och bara vill berätta vad de har i huvudet. Liksom.
Ja, sina
tankar och vad de har gått och tänkt på. Vad de är missnöjda med idag och vad de fick för insikt och sådär. Så att just det här samtalet om What's in it for me tror jag det finns oändligt mycket att hämta ur.
Mm, just det. Och den här riktar sig till privatpersoner,
ja,
och är då bredare hållbarhetsbegrepp,
ja, helt enkelt. Ja, verkligen. Pratar om,
inte bara
om
klimat.
Nej, det är inte bara klimat, även om det är ju då allt att vinna på ett klimatsmart liv är ingången i det hela. Men det handlar ju inte bara om liksom, ekologisk hållbarhet, utan det handlar ju om så här, personlig hållbarhet i att vi har byggt ett samhälle som snurrar fortare än kroppen klarar av, uppenbarligen, eftersom vi bränner ut oss på löpande band och sådär. Mm.
Podden heter Plan B-podden.
Mm, precis.
Tillsammans med Emma Sund.
Ja.
Och den tuffar på?
Den tuffar på. Där har vi ju någon, att den heter som den gör, beror på att vi tänker att plan A-livet är det vi lever nu. Fossil, tunga livet. Och att plan B-livet helt enkelt är livet efter omställningen. Och sen försöker vi göra temaavsnitt som ja, men kanske handlar om just kläder då. Och pratar om hur ser dagens klädindustri ut och vårt beteende kring kläder. Hur skulle det kunna se ut i framtiden?
Mm.
Så att det är ju en någon slags framtidsvision, men ofta baserat på mycket som redan händer på andra platser i världen och sådär. För att få folk att bli lite mer sugna på att förändra hur vi har det idag och mer pepp på framtiden.
Mm. Men har du någon sån inre bild av vart vi skulle kunna ta oss? Alltså om det här går åt rätt håll så att säga, om vi lyckas lösa många utmaningar och teknik utvecklas och beteende förändras och politiken kommer upp på tåget. Ser du en sån värld framför dig under det här århundradet?
Ja, men det gör jag. För jag tänker ändå att det händer så mycket redan nu. Och jag tror också, det handlar väldigt mycket om den här gamla, det är väl Socialdemokraternas i grunden, där hela Sverige ska leva. Det kanske är sossarna som lanserade det där, jag vet inte. Men just den här tanken på också att du ska inte behöva bo i Stockholm för att prioriteras av samhället. Och det var väl också någonting som skedde under pandemin, att människor, plötsligt var det ju fler som flyttade från Stockholm än till Stockholm.
Mm.
För att man började känna att, ja men vänta nu har jag alla möten digitalt, jag kan ju bo i sommarstugan. Och så började en ny värld öppna sig med nya möjligheter. Och jag tänker att den tanken borde vi ju spinna vidare på, för att ju mer vi skapar härliga platser att bo på, desto fler platser kommer att bli härliga att bo på för att människor flyttar dit och trivs. Det är ju ett självspelande piano när det väl börjar hända någonting på en plats. Vi har ju haft så mycket problem med avflyttning från glesbygden generellt. Jag tror det är 85-90% av alla svenskar som bor i tätort idag. Så då försvinner ju allt, vårdcentral, skolor, arbetstillfällen och allting. Mm. Och jag tänker att det här kan vara början på det skiftet till exempel. Att byar lever upp igen. Och där är det ju också mycket, mycket av delningsekonomin. Där kan man ju redan i byn. För ja, det har man ju alltid haft historiskt. Så att förhoppningsvis, så det är inte som att jag vill att vi ska tillbaka till medeltiden alls. Utan snarare, jag ser det som att vi har gjort jättemycket smarta saker förr som vi har glömt bort hur man gör. Om vi tar dem och kombinerar dem med alla coola appar och smarta tjänster och ja, men drönare som levererar medicin där det är långt till en vårdcentral istället för att de ska åka 10 mil i bil, så har vi ju, då är vi ju något på spåret. Alla kan leva ett härligt liv, men det behöver inte vara i Stureplan liksom. Och jag ser så mycket sådana exempel generellt, alltså att Amsterdam håller på att forma om hela stan efter donutsmodellen, donutekonomin. Att det finns visioner, och jag tycker Sverige börjar halka efter på riktigt. Vilket jag tycker är sorgligt, för att vi har ju generellt varit i framkant med digitaliseringen till exempel.
Mm.
Och det är en sån potential som jag bara känner att så här, låt den inte försvinna. Bara bestäm oss för att vi ska vara bäst på det här också. Då blir vi förmodligen det. Vi har ju resurserna och vi har hög utbildningsnivå och alla är digitala i Sverige och så vidare. Det går ju att ligga framkant. Så jag tycker det är så deppigt att det känns som att det inte finns den politiska viljan riktigt att bara dominera det här.
Mm, just det. Det blir ofta på lokal nivå att man får gå före.
Ja, men verkligen. Om man vill. Och i näringslivet vissa företag som verkligen ligger framkant och sådär. Men för att få med även individer och få med kommuner och regioner också, så behöver man ju verkligen visa att hela landet är på väg i en viss riktning. Så att jag börjar känna lite som med Trump då. Trump lämnar Parisavtalet, men typ Kalifornien sa, fast vi är ändå med. för att jag tror att där skulle regioner och kommuner kunna bara bestämma sig för att men då kör vi som Amsterdam. Eller då gör vi som Paris och gör en bilfri citykärna och uppnår nollvisionen över en natt.
Jag tror jag absolut är mer framkomlig väg än att vänta på att byråkratins kvarnar ska mala.
Precis, och där kan ju, verkligen, och där kan ju också medborgarna spela en jätteviktig roll, för det är ju lättare att sätta press på en kommun än att sätta press på regeringen. Och om man verkligen är villig att hugga i och bidra också till att ens kommun går åt rätt håll, så kan det ju hända mycket och fort. Och det försöker ju, jag sitter även i en styrelse för något som heter Klimatbyrån, som har en sajt som heter klimatkollen.se. Där man kan gå in och se exakt hur det går för ens kommun. Vilket ju är något som är väldigt svårt att hitta på ens kommuns hemsida. Det ligger något Excel-ark under en flik. Och du behöver en doktorshatt för att fatta vad du ser. Och Klimatkollen visar bara att om det går åt rätt eller fel håll. Och utifrån det kan man då säga, men hallå kommunen, vad gör ni? Så. Och det tror jag jättemycket på, det här lokala engagemanget. För att alla vill väl bo i en framtidskommun. Och jag tror också att det finns en, på samma sätt som det finns i näringslivet, att det finns en potential i race to the top, för att alla kommuner vill ha inflyttning, inte utflyttning. Alla företag vill ha kunder och anställda in, inte ut och så vidare. Det finns något där som jag tycker är lite outforskat fortfarande.
Men jag tror också att, som du är inne på det med hållbarhetsdata och klimatdata, kommer att bli den nya valutan på något sätt. Framförallt om man parar ihop det med AI.
Ja.
Som du var inne på tidigare här innan vi började. AI skulle kunna upptäcka greenwashing till exempel.
Ja, det vore en fantastisk applikation av något. Istället för att ge oss en massa avatarer där vi ser ut som olika konstverk, så kanske man skulle kunna använda det till någon form av samhällsnytta. Och liksom skanna reklamlandskapet efter mer hållbar tröja och sen granska det lite närmare när man får en träff. Mm. Jag tror att det skulle sätta fart på företagen också att börja leva upp till det de lovar.
Vad är ditt bästa tips för att göra världen bättre i framtiden?
Men jag tror just det är att visa och prata mer om vinningarna. Alltså att fläska på när man är på tågsemester och bara prata om hur fantastiskt det är och visa upp det och locka med fler och liksom generellt bara prata om vad man själv har sett för vinningar eller vad man ser för vinningar. Att inte bara ställa om själv och låta det stanna där, utan att verkligen, verkligen inspirera andra att haka på. Och där är det ju också en balansgång i att vad är viktigast? Individens ansvar och det där. Och jag tror ju, om jag ser till mig själv som har gjort ganska stora omställningar i mitt liv, så har ju det på det stora hela såklart inte sänkt världens utsläpp jättemycket. Men det har gjort att jag har fått en mycket tydligare kompass i vad jag vill göra, vad jag vill jobba med, vad jag har för argument att trycka på med, vad jag kan inspirera andra till och så vidare. Och det är också någon slags skön känsla att faktiskt se att det händer något. Att slutar jag flyga så puff så halverar det mina utsläpp i princip. Och det var inte svårt. Och jag kan fortfarande resa bara på ett annat sätt och så vidare. Och jag tror att man kanske måste ha den känslan av att det går att förändra saker innan man ger sig på att försöka förändra på ett större plan. Men sen måste man tänka att ja, nu har jag gjort min bit, nu har jag ställt om det jag tyckte funkade att ställa om. Vissa är bilberoende för att de bor i glesbygd. De kan ju inte stånga sig blodiga om det inte finns kollektivtrafik. Liksom. Och samma sak, jag är inte vegan, men jag äter växtbaserat. 98% av alla mål utan problem. Och där någonstans känner jag ju att man kommer till en gräns då man inte ska börja plastbanta eller försöka leva perfekt. För vi behöver inte 5 personer som lever perfekt. Jag tänker att det är 5 som kanske orkar att leva perfekt. Utan vi behöver miljoner människor som rör sig i rätt riktning allt snabbare. Och alltså måste man lyfta blicken innan man går in i perfektionshetsen. Och att man också ser på andra personer på samma sätt. Det vill säga att inte kritisera den som äntligen har fattat att man inte ska låta bilen stå på tomgång varje morgon på vintern för att den ska bli varm och god att kliva in i utan att åtminstone börja stänga av den. Och då kan man inte säga, men du kör fortfarande fossilbil, utan man måste peppa den personen att, gud vad bra, heja dig, vad är nästa grej du ska göra? Så att det blir en positiv spiral, för om ingen som inte är perfekt får säga något, då är det ju, då kommer det ju bli tyst, tänker jag.
Mm. Nej, det där tycker jag är viktigt, att det är så lätt att klanka ner på andra människor och företag
fel.
Också.
Verkligen.
När man säger, ja, men vi försöker ju här, och därför tycker jag greenwashing ibland kan tippa över åt andra hållet.
Att det blir för mycket kritik,
ja,
tänker
precis.
Du?
Ja. Därmed blir det då greenhushing istället, man vågar inte prata om det man gör.
Nej, precis. Och det är ju
rädd.
Verkligen, och det är ju ett problem. Sen tycker jag ju generellt förstås att vi ska gå mjukare mot individer som försöker och inte perfekta än företag som säger saker men samtidigt producerar miljarder plagg eller så. En hållbar kollektion, ja det är ju bra, men det är ju bara bra om du ersätter en sämre kollektion, inte om du fortfarande gör åtta dåliga kollektioner och lägger på en ny kollektion som är hållbar, vad det nu är. Då är det ju plötsligt bara fler plagg som är producerade.
Mm.
Så att företag har ju lite svårare att tänka good enough på. Utan där tänker jag ju snarare kanske då att vi som individer fortfarande ska ställa höga krav. Men också våga prova de nya tjänsterna. För nu kan jag tänka mig ändå att det är många företag som erbjuder en hållbar tjänst. Hyr saker av din granne eller hyr kläder. Men att de aldrig hinner få momentum innan de går under.
Nej, tyvärr är det så.
Ja, och då tänker jag ju att även om vi inte tycker tjänsten är perfekt när vi testar den, så ska vi ju fortsätta använda den, för det är ju så den blir perfekt. Om det inte finns några delningsbilar att hyra i mitt område, då kanske jag ska fråga, kan man inte signa upp sig och hyra ut sin egen då? Eller så. Så att utbudet ökar, fler tycker att det är en bra tjänst och plötsligt tar den fart. Så det är väl snarare så jag tänker att vi som konsumenter kan hjälpa till, men att vi fortfarande måste ifrågasätta när företag gör lite bra, men också väldigt mycket dåligt.
Har du snart betat av din skuld då från modejournalistikåren?
Åh gud, det kommer ta sån tid. Framförallt för att jag också åkte på modeveckor med flyg och så vidare. Nej, jag känner väl, men där är det ju också att jag försöker vara så himla öppen som möjligt med min bakgrund. Jag har rest jättemycket, jag har varit i Australien och jag har varit i New York och så vidare. För att det var en period i mitt liv då jag tyckte det var det roligaste som möjligt och fattade inte vad det innebar i det stora hela.
Det kan ju vara mer inspirerande med någon som faktiskt har gjort omställningen.
Ja, alltså jag tänker det för att om jag skulle försöka framstå som att jag alltid, alltså att jag föddes klimatsmart liksom, då går jag ju inte att relatera till överhuvudtaget. Och jag tror också att det finns en poäng i att säga att någon som har gjort som jag, har shoppat väldigt mycket, rest väldigt mycket med flyg, alltså har gett upp väldigt mycket. Och om jag då säger att, fast det gör inte så ont som ni tror, det är klart att ibland kan man kanske framförallt då sakna resmålen som nu inte kommer att bli av. Men man vet ju inte heller vad framtiden har erbjudit. Jag är trots allt bara 45, bara. Och jag tänker att vi har väldigt bråttom nu att förändra mycket på kort tid. Jag kanske inte behöver se Japan 2026. Jag kanske bara kan vänta till faran är över. Och då kanske det finns ett bättre sätt att se Japan på.
Mm.
Och jag tycker inte det är en orimlig tanke att så här, få längta efter något generellt. Det har vi ju glömt hur man gör, för allt är så tillgängligt. Och jag tror att det är ganska nyttigt att inte få allt serverat direkt, för då försvinner glansen också så mycket snabbare. Men om man, på samma sätt som att man sparar ihop till något, och det tar ett år kanske, att det finns något fantastiskt i när man verkligen kan genomföra det.
Mm.
Den längtan kanske vi borde utforska lite mer.
Det känns som att det finns en enorm potential också i just influencers som byter sida så att säga.
Mm, verkligen.
Som man ser händer nu med Anita Clemens och Sara Wimmercrantz, Therese Lindgren.
Precis.
Som inte skulle behöva ta den här ställningen men som ändå väljer att göra det offentligt.
Ja, verkligen. Och det i sin tur, dels att de når väldigt många som förmodligen lever som dem. Alltså inte med samma pengar att röra sig med förstås. Men som lever på samma sätt fast i en light-version kanske. Men också att de ju, framförallt Therese Lindgren, samarbetar med väldigt många företag. Om hon bara säger nej tack till fast fashion så försvinner ju en enorm marknadsföringsplattform för dem. Särskilt om fler hakar på.
Mm.
Content marketing omsätter ju gigantiska belopp och det blir mer och mer för varje år.
Influencer marketing.
Eller influencer marketing, precis, förlåt. Och om fler och fler influencers faktiskt börjar ställa krav på vilka de samarbetar med, då kommer ju det vara ett incitament också. För det är ju, om reklamkakan plötsligt blir mindre att använda sig av, så är det ju verkligen ett problem för många företag.
Verkligen. Har ni bra lästips eller poddtips?
Ja. Jag, förutom mina egna menar jag.
Ja,
ja, men jag tycker Systemskiftet är en intressant podd som Greenpeace driver, som verkligen just utforskar de stora förändringarna. Jag tycker Klimatgap är bra, som är lite om det här glappet mellan vad vi gör och vad vi tänker och varför det är så och sådär. Och Förnyarna med Isabel McAllister och Anna Branten, som är egentligen inte en klimatpodd så, utan det är mer att de tittar på intressanta fenomen i samhället och så här, pratar om vad det skulle kunna innebära i framtiden. På gott och ont. Så de tycker jag är bra att lyssna på. Mm. Och sen boken, förutom den här Prata med barn om klimatet om man är förälder, Klimatpsykologi tycker jag också är intressant. Apropå hur vi beter oss och varför vi inte gör vad vi vet är rätt och så vidare. Det är ganska lärorikt både för en själv men också kanske för att förstå de vi pratar med, om det verkar som att ingenting går in. Vad beror det på?
Just det, och vad heter hon som har skrivit den?
Det är Klimatpsykologerna, det är ett team på 3 personer som heter Klimatpsykologerna. Och deras bok då heter Klimatpsykologi.
Just det. Bra tips. Vem tycker du ska intervjua? Isabel ska komma.
Ska hon komma? Ja. Perfekt. Jag tycker också Maria Wollratz Söderberg, som är lektor i retorik och också driver Klimatgap-podden. Dels är hon väldigt rolig och så är hon otroligt bra på att sätta fingret på vad olika, liksom, varför vi beter oss som vi gör och varför vi säger en sak och gör en annan och sådär. Hon är väldigt vass, tycker jag. Mm. Fler borde lyssna på henne.
Perfekt. Nu ska du få skynda vidare. Tack snälla Maria Soxbo för att du kom till Heja Framtiden.
Tack för att jag fick komma.
Jättekul. Och mariasoxbo.se, där hittar man väl alla dina grejer egentligen.
Ja, och klimatklubben.se då för att få en inkörsport till klimatengagemang.
Just det. Och Klimatklubben då som grupp på Facebook om man vill ge sig in i diskussionerna.
Ja, välkommen.
Som aldrig tar slut.
Exakt.
Boken heter Ställ om och finns ute nu på Norstedts.
Yes.
Bra, då ska vi avrunda. Tack snälla för att du kom hit. Hejaframtiden.se för allt du behöver veta om den här podden och mina böcker och projekt. Nyhetsbrevet finns på Substack och vi hörs nästa gång med något helt annat. Tack snälla för att du lyssnar på Heja Framtiden.